välkomna till Dating i P1. Jag heter Nour El-Refai. I 4 program så har vi kollat på vad internetdating är för något, vad det vill vara och hur det fungerar. Idag ska vi prata om var internetdatingen är på väg. Vi ska blicka in i framtiden. Och som vanligt så har jag tagit hjälp av min producent Simon Moser. Välkommen.
Ja men hej Nour.
Hej Simon. Vad bjuds det på idag?
Alltså, när man kollar på framtiden och internet så är det ju väldigt svårt att säga någonting överhuvudtaget. Allting går väldigt snabbt. Men vi kommer i det här programmet kolla på 4 framtidsspaningar. Saker som faktiskt redan finns här nu men som kanske borde höra framtiden mer till. Och vi ska börja dagens program i en parallell verklighet. Jag har tagit med en reporter hit, Emelie Rosenqvist. Välkommen.
Ja.
Du ska ta oss med in i en annan verklighet.
Precis, det finns något som heter Second Life. Och det lanserades för några år sedan och slogs upp som det stora nya. Det är alltså en alternativ verklighet till den vi lever i idag.
Men hur kommer man till den, alltså låter det som en sån här drömvärld, hur kommer man till den här verkligheten?
Jo, för att få vara med så skapar man sin egen avatar, kallas det.
Och vad är en avatar egentligen?
Det är alltså en digital figur som man har på internet som symboliserar en själv i det här spelet. Och det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara en bild på en själv, utan det kan vara en elefant eller en liten blomma eller ett regnmål. Det bestämmer man helt själv.
Och här tänker jag att vi ska börja dagens program på riktigt. Nu ska vi in i den här andra världen. Emelie har nämligen kollat på vad som händer den dagen man blir kär i en avatar på skärmen framför sig.
Precis. Jag träffade en man som heter Jonas Tankred i Kristianstad. Och han träffade sin stora kärlek på en bar i Second Life.
Elisabeth kom tidigare den dagen. Jag visste inte vem hon var. Hon hette ju Nickel i Second Life. Att han bara kom och skulle prata om sin, som hon representerade, en musiker. Jag tyckte då att hon skulle stanna, det gjorde hon. Och så lite sådär kaxigt kom jag av sen och sa, ja, vad tyckte du nu då?
Året är 2008 och Jonas Tankred har börjat kalla sig bara Jonasson. Han har blivit till en ung, snygg kille med spretigt hår och gitarren på ryggen. Han har ett hus vid havet och han har byggt en bar där han spelar sin musik, omgiven av publik från hela världen. En kvinna står och lyssnar. Hon stannar kvar och vill prata.
Ja, vi måste nog prata, tyckte hon. Hon hade lite synpunkter så att hon tog ner mig ordentligt på jorden. Liksom. Men så här, efterhand så var det rätt kul faktiskt. Just att hon plockade in mig i ett rum, 2 stycken stolar. Så att okej, sitter du där. Och sen så berättade hon vad hon tyckte. Och det var väl sanningen.
Egentligen så står Jonas hemma i sitt vardagsrum med en inkopplad synt i datorn. Och allt det här händer genom hans tecknade avatar på en dataskärm.
Varken jag och Elisabeth var där för att träffa någon annan, utan jag var där mest när jag upptäckte att jag kunde spela musiken. Och hon var där för att lyssna på musik och jobba lite med musiker. Hon representerade en annan sångare innan som hon fixade spelningar för och liknande. Så vi hade liksom... Vi var där helt annorlunda, eller ja, inte av den anledningen så att säga, att vi skulle träffa någon, utan det bara blev så.
Jonas och Elisabeth, eller bara Jonsson och Nickel, som deras avatarer heter, börjar träffas mer och mer. Först blir Nickel manager åt Jonas, men så småningom utvecklas det till något mer. De blir förälskade i varandra. Eller i sina avatarer.
När man börjar upptäcka att du börjar delge privata, personliga saker till en person. När man börjar upptäcka att nu är inte hon eller han där. Och jag som skulle vilja berätta det här så mycket. Man kan liksom inte berätta det för någon annan, för det är inte samma sak. Och man börjar sakna någon. Och då börjar man upptäcka att, ja, vänta här lite, varför saknar jag den personen så här oerhört mycket? Och speciellt hur säkert, nej, varför saknar jag den här avataren? Det är ju nästan lite tramsigt, va? Men det blir en sån förbindelse genom detta mediet, trots att det är tecknat. Man vet ju aldrig vem som egentligen finns bakom avataren. Där finns en risk att man blir grundlurad. Många har blivit det. Många har också blivit väldigt lyckliga. Jag är ju inte ensam om att ha träffat någon via Second Life. Det är många som gjort det. Men hur man väljer att använda sin avatar kan ju reflektera också hur man är som person. Känner man sig glad så kanske man är en liten fjäril idag. En fjärils avatar till exempel.
Men hur visste du att du blev kär i en person och inte i en avatar?
Därför att jag dras ju inte till tecknade figurer. Det är ju inget som stimulerar mig själva tecknade figuren. Utan det som stimulerade mig, det var ju det som personen skrev till mig och sa genom att använda den här röstchatten som finns där.
Efter flera månaders dejtande i Second Life får Jonas chansen att i verkligheten åka till New York. Det är nämligen en manager som upptäckt hans musik i Second Life och som vill träffa honom. Och det gör att Jonas och Elisabeth äntligen får träffas på riktigt.
Jag stod och hade mina väskor packade. Jag skulle med en taxi till tåget som skulle ta mig till Köpenhamns flygplats. Telefonen ringer och Elisabeth säger: nej, jag fixar inte det här. Okej, men jag åker över i alla fall. Och sen träffades vi klockan 12 på natten utanför hennes jobb. Utanför i New York. Jag menar, som en liten stabbo i Sverige, och över till New York och träffa någon på något ställe klockan 12 mitt på natten som du bara hade träffat i Second Life och hört en röst av. Ja, då kanske min osäkerhet kom in i bilden. Va? Men det gick bra. Det funkar bra när vi träffades, så det var jättehärligt.
Jonas stannar de månader han kan på sitt turistvisum och snart blir Elisabeth gravid. Nu har de en 3-årig son tillsammans, men visumproblemen och ekonomin gör att de fortfarande bor på varsin sida om Atlanten. De ses ungefär 1 eller 2 gånger om året i verkligheten. Räddningen är internet. Där behöver man inget visum. Och med hjälp av Skype kan de prata flera gånger om dagen. Men de kan också uppleva saker tillsammans i Second Life. Som att cykla på kinesiska muren eller äta frukost på Bahamas. Eller bara titta på bilder ihop.
Sitta i en soffa och titta på fotot tillsammans. Liksom. Det ger ju visuellt en trevligare stämning.
Second Life är en plats att odla drömmar på, säger Jonas.
Verkligheten är ju väldigt mycket. Gå till jobbet. Du måste tjäna pengar, betala räkningar och så vidare. Nu har jag lite stund över att kunna vara lite för mig själv. Kunna göra det jag vill. Vad gör jag? Vad ska jag hinna med på den lilla korta stunden? Och nu jag skulle vilja åka dit, men vänta nu lite. Hinner jag det? Har jag pengar till det? Och så vidare. Jag säger inte att Second Life ersätter det, för naturligtvis. Jag skulle hellre vilja åka över till USA och vara med min familj där. Jag skulle hellre vilja sitta på Bahamas och smutta på en paraplydrink. Men om jag nu måste vara hemma, om jag nu måste gå till jobbet nästa dag, så kan jag lika gärna göra det under tiden. Att sätta mig min avatar där åtminstone, så han får ha roligt. Det är ju en möjlighet att göra det som man kanske har svårt för att göra i verkligheten.
Det är ju faktiskt lite komiskt att man kan skapa vad man vill i hela världen och så väljer man att skapa någon som är typ som en själv, fast lite mer lyckad karriärsmässigt. Då tänker jag så här, Jonas, avatar, måste ha jättetråkigt när han är på jobbet och inte kan dricka Bahamasdrinkar och cykla på kinesiska muren och sådär. Så då borde hans avatar skapa en egen avatar som kan ha ett helt vanligt jobb så att han har något att göra när Jonas jobbar.
Som sen skapar en avatar. Som sen skapar en avatar.
En avatar.
Nu ska vi tillbaka till vår verklighet och spaning nummer 2.
Han var ju söt.
I vår verklighet, inte så jättelångt härifrån, i en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm, där sitter en man som söker efter en partner. Han heter Alex.
Men den urringade skjortan är inte så snygg.
Till sin hjälp för att hitta en partner så har Alex den absolut senaste teknologin. I sin hand har han en dejtingradar.
Han finns 1 kilometer bort.
Alex, han tar kontakt med en kille.
Are you a bartender?
Och de inleder en dialog.
Nej, det är ut bort mig. Fan, det skrev fel sak.
Den här radarn, det är en applikation till hans mobil. Den heter Grindr och den riktar sig till homosexuella män. Med den kan han se exakt vilka män som finns i närheten och söker samma sak som han.
Ja, det är alltså en gay application, vilket är ganska spännande. Så nu sitter jag här med Grindr framför mig och då trycker jag här på en nu och då ser jag att han är nu 670 meter bort. Och han letar efter chatta och dejta och vänner och relationship.
Jag tycker det låter underbart att kunna se om det fanns en sån här flat-app där jag kunde se alla flator i min närhet.
Välkommen till verkligheten nog. Motsvarande radar finns för alla som söker en partner om du är gay, hetero eller precis vad du än letar efter. Och just det här att internetdejtandet skulle flytta in i våra mobiler, det har det pratats om väldigt, väldigt länge. Men här är det konkreta resultatet. En portabel radar du kan ha med dig överallt.
Och vad innebär det här?
Alltså om man får tro Alex som redan använder den här gayradan så verkar det ju som att internetdejtandet blir liksom en mer självklar del av vardagen, mycket mindre laddat liksom.
Men det är mer som ett så här tidsfördriv nästan liksom, när man inte har något att göra, man sitter och väntar på bussen kanske, eller kanske man slänger upp Grindr. Kanske står en gay precis bredvid i kön också, det vet man ju inte. Så kan det bli en trevlig busstur.
Det är ju lite mäktigt alltså. Men det är klart man har tänkt tanken någon gång sådär att vilka i det här rummet som jag är nu har någonsin tänkt exakt samma tanke som jag precis nu, att man vill gosa.
Det är dags för spaning nummer 3. Vi har ju i det här programserien ägnat ett helt program åt sådana här matchmaking-tester som nätdatingsajten erbjuder.
Mm, till exempel Normannen som ville att vi alla skulle hitta någon som var så lik oss själva som möjligt.
Ja, och i det programmet så kommer vi fram till att sådana här tester, personlighetstester, kanske är lite sisådär när det kommer till resultatet. De är väldigt lätta att kritisera i alla fall. Och nu undrar jag nog, vad skulle du säga om ett test som inte kan ha fel?
Jättegärna för mig.
Samanda Ekman, vår andra reporter i dagens program. Välkommen hit.
Hej Simon och Nor. Det här som jag kommer berätta kommer låta som science fiction helt enkelt. Men det är så att det finns på riktigt. Och det är ett nätdatingföretag som erbjuder DNA-matchning. Och det går till så att du matchar ditt DNA med en annan person som ditt DNA gillar.
Betyder det att mitt DNA har en... Jag visste inte att mitt DNA hade en åsikt.
Nej, och då ska du lyssna nu för att jag ringde upp företaget som heter Gene Partner.
My name is Joel Upter. I'm a biologist and I'm the CEO of Gene Partner.
Jag vill veta, hur går det här till?
You take a saliva sample in the inner of your mouth and you send it back.
Du beställer alltså hem 2 stycken tops som du sen baddar i munnen. Sen skickar du in de här topsen till Joel och hennes företag. Och sen får du reda på vilka som du är biologiskt kompatibel med.
Och vad innebär det med biologiskt kompatibel? Är det alltså den som mitt DNA skulle få bäst barn med rent biologiskt?
Mm, det är en av sakerna som man tittar på.
Especially look on your HLA genes, which are the immune system gene.
Det gäller att ha olika immunförsvarsgener för att få en bra avkomma. Men de här immunförsvarsgenerna kan enligt Joel också avslöja en hel del om vem du kommer att tända på.
You know, you might feel like with a brother or you might feel wow, I want to date him.
Hon vet alltså skillnaden på om man gillar någon som en kompis eller som en partner.
Via DNA. Det är ju helt, om jag har fattat det rätt, man skickar in sitt DNA, topsar sig i munnen då, skickar in detta, postar det till Schweiz där hon finns, Joel. Och sen får man alltså förslag på andra personer vars DNA passar med sitt eget DNA.
Mm, det är inte riktigt så det går till faktiskt, tyvärr. Det finns ju en social aspekt av det här också.
You could like easily fit a 20-year-old with an 80-year-old by DNA, but you know, the ages just don't fit. so.
Bara för att du har ett DNA som matchar med någon annan så betyder ju inte det att ni kommer matcha på alla sätt. Du kanske är 18 och ditt DNA kanske matchar bäst med någon som är 98. Jag säger inte att en sån relation är helt omöjlig, men det kan ju vara olika intressen som...
Ja, man kan ju tänka det, att kanske en 18-åring kanske gillar att backpacka i Himalaya och käka starkt kryddad indisk mat.
Precis.
En 90-åring kanske...
Gillar mer lättsmält.
Ja, och vila. Nej, det låter inte som en perfekt match.
I första hand så menar Joel att det här testet är ett komplement till din övriga nätdating. Säg att du till exempel mejlar fram och tillbaka med någon. Allt känns rätt, du börjar liksom ladda på med förväntningar, du känner att du är väldigt kär. Och sen så bor den här personen kanske bor i Jordanien.
Eller som för Jonas, att han blev kär i någon som bor på andra sidan Atlanten. Det är ju sjukt långt att åka.
Tar man då det här testet så slipper man den här osäkerheten. För tänk om det är så att det inte känns bra när man ses.
You will be so disappointed and you will like know, oh my god, I can start from scratch now and I've spent so much time and effort in this.
Men helt ärligt, hur ofta träffar man någon som bor på andra sidan Atlanten? Det känns väldigt ovanligt. Går det bra för det här företaget?
Det gör ju inte det. Inte så bra som jag tror att de hoppas att det kommer gå om ett par år.
At the moment I must say we have more couples that do the test, just I don't know, for checking or for fun.
Men är det här framtidens dating?
Ja, alltså Joelle tror ju det. Hon tror att om du går på en dejt och redan vet att du har en liksom toppmatchad genetik med den du dejtar, så menar hon på att det kan bli väldigt romantiskt.
I think gene partner will make online dating more romantic. Because online dating per se is not something that is really romantic. You stick on the computer and you don't really know if you will feel attracted to this person. So gene partner will help to make it more romantic.
Okej, men om det nu är så bra, va? Hur kommer det sig att det inte har slått igenom då?
Nej, för att det finns väldigt många mer seriösa forskare som menar att det här med den här DNA-kommersen är rena rama skämtet egentligen.
Okej, nu har vi alltså DNA-dating, vi har radar i mobilen, vi har personlighetstester. Och det känns som att vi har ett väldigt stort behov av matchmaking. Vi höll ju på med det redan när vi var små, när vi spodde i sandlådan och sådana där grejer. Varför detta behov av att konstruera kärlek? Tror de verkligen att de kan konstruera romantik?
Spaning nummer 4, är du inne och nosar lite på den redan nu nog? Vi hörde ju här hur Joel sa att nätdating inte är så romantiskt, och det har vi hört förut. Romantiken saknas, det är inte jätteromantiskt att säga vi träffades på nätet. Men ändå är det ju fler och fler människor som faktiskt träffas via internet eller matchmaking, eller som vi hörde senast, DNA-dating. Och det verkar som att det här med att hitta kärlek i livet, det blir mer och mer som ett projekt. Det blir liksom projektkärlek. Och för den som kan lyckas uppfinna någonting som liksom ger kärlek och romantik till den här projektartade kärleken, för den finns det hur mycket pengar som helst att tjäna. En som tittat närmare på det är Caroline Heiner.
Man har ju forskat väldigt mycket och fortsätter forska väldigt mycket på vad som faktiskt är kärlek, liksom hur den uppstår. Man vet ju vad som händer i kroppen och i hjärnan när man blir kär. Men det man inte har lyckats knäcka, det är ju liksom hur man får till det här. Och det fortsätter man fortfarande forska på.
Anledningen till att Caroline började kolla på det här, det är att hon själv hade svårt att hitta en partner. Men eftersom hon är journalist och författare så börjar hon kolla på det här, vad kärlek egentligen är. Och i höst så kommer hennes bok Inte helt 100. Den är baserad på hennes egna erfarenheter om kärleksjakt, och den är späckad med fakta och vetenskap. Man kan ju tro att romantiken är död när allt fler träffas på nätet, men i arbetet med den här boken då såg hon någonting som hon tyckte var intressant.
Om man träffas genom matchmaking liksom, eller datornätet, så besvarar man det med att gå fullt ut med romantiken. Och det här menar jag är en trend som växer. Alltså man gifter sig större, pampigare, mer påkostat. Man gifter sig mer än man har gjort tidigare. Giftermålen ökar, i alla fall bland unga. Och man gifter sig i kyrkan och man anammar traditioner. Och bland annat så tar man upp såna här saker som lysning och sånt där som man liksom inte har varit aktuellt under 90-talet, utan en sån gammal förlegad tradition som man nu tar upp.
Just när vi kan se att datorerna har tagit greppet som kärleksförmedlare så verkar det som att vi har ändå gått in i en ny romantisk våg. Och Caroline, hon tycker sig se det här precis överallt.
Twilight som ju faktiskt är enormt stor, Harry Potter kan man inte ha vad som helst liksom i den trenden, slutar ju också med giftermål. Twilight är ju extra intressant eftersom det är vampyrer och de gifter sig och det bildas kärnfamilj. Så att de följer ju alla konventioner och det visar, allting tyder på att detta är förutbestämt, att ödet har sagt sitt i detta och att världens tonåringar bör tro på den romantiska kärleken som finns där ute.
Det var fjärde spaningen nu. Vill du sammanfatta?
Jag sammanfattar. 1. Hittar du inte någon i verkligheten, gå till en annan verklighet. 2. Först kom GPS till mobilen så att du skulle kunna hitta hem. Nu finns en radar som talar om för dig vilka i din omgivning som vill följa med dig hem. 3. Hittar du någon med din radar och du känner att barn, ja, varför inte? Se till att topsa er då och gör ett DNA-test. Först då vet du om det är riktig romantik. 4. Spaningen. Romantiken är inte död. Den tar bara nya former och blommar som aldrig förr. Bra eller dåligt, det får ni bestämma.
Okej, vi har en sak kvar i programmet. Avslutningen av vår följetong.
Samanda, kom tillbaks. Fredrik och Amanda har testat nätdating i över en månad. Hur har det gått?
Ja, det har varit både upp och ner kan man säga. Efter en dryg månads internetdejtande så har de kommit fram till lite olika resultat. Amanda gick med på mötesplatsen och hon har stannat kvar där. Fredrik gick med på match.com och han har av olika anledningar faktiskt bytt sida.
Ganska fort så gled jag in på en annan av de här sajterna, internetdating-sajterna. Match är på något sätt, det finns en massa olika grejer och man kan klicka hit och dit och tusen olika menyer och det är säkert jättebra om man lägger ner mycket tid på det. Men jag tyckte bara det var så här, det blippade hit och det var små brickor dit och jag orkade inte riktigt med det. Det var för mycket blipplopp.
Amanda var ju väldigt kritisk i början, men hon bytte i alla fall inte sida och jag kan säga att allting rivstartade.
Jag gått på 4 dejter med 4 olika killar. Startet sån där att jag gärna vill träffa den här 4:e och sista igen.
Det var sån där dejt som man, när man inte ville gå hem liksom.
Jag ska inte säga att det pirrar i magen, det gör det inte, absolut inte. Men det känns i alla fall inte som att jag inte vill träffa honom liksom.
Fredrik är lite mer kritisk.
Det är en väldigt onaturlig form av, eller det är ett väldigt onaturligt sätt att träffa människor för att båda vet liksom vad det handlar om så här. Och det gör att det läggs som en viss typ av förväntan liksom. Det är som en slags jobbintervju liksom, på något sätt.
Fredrik kommer inte att fortsätta med nätdating.
Alltså, egentligen skulle jag vilja träffa en kvinna bara så här, i matkön, nej, i bland frukten på ICA. Bara, hej, kolla den här frukten. Så här. Vad är det här för någonting? Bara, ja, den kanske man kan använda till det här, svarar hon då. Och sen så bara, vad gör du ikväll? Inget särskilt. Okej, men ska vi kanske gå och ta ett glas öl? Varför inte, säger hon då. Och sen så är allting fantastiskt därefter.
Nej, men det blir liksom som ett intresse. Eller inte som, nej, inte som ett intresse, men jag gillar det liksom. Det är bra. Ja, det trodde jag nog inte att jag skulle göra. Det är kul. Eller jag ser liksom inte varför jag inte skulle fortsätta med liksom. Alltså, om jag nu vill träffa någon så är ju det ett bra sätt liksom.
Det här var vårt 4:e och sista program. Tack snälla för att ni har lyssnat och tack till Samanda Ekman, vår reporter som har hjälpt oss hela serien. Och Emily Rosenqvist, du har också hjälpt oss. Tack Simon Moser, min producent. Och till er som har lyssnat, ha nu en riktigt skön sommar och glöm inte att logga ut från nätet ibland och gå ut lite i solen. Jag heter Nour El-Refai. Programmet mixades av Asbjörn Kragensköld Jensen och programmet gjordes av Basta Produktion för Sveriges Radio P1.